vecka och nytt avsnitt av Tiki Taka. Varmt välkomna ska ni vara hit. Vi befinner oss på något sätt på en mycket härlig plats i all denna fotboll som spelas och har spelats. Premier League som känns på många sätt hetare och mer spännande än på länge. Och sen har vi också då Champions League-returer att se fram emot nu i veckan. Och det är väl härligt att det är ljust och varmt ute nu så att man vaknar till efter att ha varit uppe hela natten och kollat på Masters Golf. Det finns bara en spelare som sitter i en grön kavaj just nu igen. Det är Rory McIlroy. Och Lasse, du var upp och kika lite då också i natt.
Ja, jag gillar faktiskt att titta på golf, speciellt när det är såna här typer av tävlingar. Men jag höll mig vaken till och med Åberg gick i mål på 18 green. Sen la jag ner även om det var väldigt spännande. Men det är fördelen med Viaplay att man kan ju kolla lite när man vaknar på morgonen också.
Exakt, visst är det så. Och en som alla tror gillar golf och spelar golf, det är Martin. Men det har inte blivit så riktigt.
Nej.
Men du hörde ju ändå av dig igår och kollade lite om
det. Ja, exakt. Vem jag skulle heja på.
Exakt. Ja,
det är verkligen märkligt egentligen. Alla har växt upp med att spela golf och sådär. Men jag var nog den enda som höll på med så mycket. Vi pratade om sist, så många idrotter. Mm. Så att jag hann inte. När de andra då hade två idrotter så hade de inte tid över till golf. Men så höll jag på med fyra liksom.
Nu ska du få en fråga på uppstås då. Vad är från golfen tror du att man kan ta, flytta över och applicera i fotbollen som kan vara nyttigt för fotbollsspelare?
Alltså, mentala höjden, det här med att släppa ett dåligt slag och gå vidare, det här med att släppa en sak och gå vidare, det måste ju vara fundamentalt i golf, eftersom jag föreställer mig att långt ifrån hälften av alla slag är som man vill ha det. Och det är liksom, fotboll så gör det ju inte lika mycket sådana avgörande aktioner, men de bästa spelarna är också otroligt bra i fotboll på att bara slå fel pass, misslyckas helt, nästa aktion.
Nej, det är bra svar. Jag tror för oss amatörer så är det väl snarare upp mot 98% av alla slag man slår, Lasse, som inte blir riktigt som man hade tänkt sig.
Det kan man lugnt säga. Sen tror jag också vad man kan lära av golfspelare, det är det här att man måste orka nöta vissa delar av sin idrott också. Va? Det liksom snackas ju ofta och har man ju upplevt att spelare tycker man har väldigt tråkig träning om man nöter taktiskt till exempel eller sånt här. Va? Och där tror jag också fotbollen kan lära av en idrott som golf. Att ha den, det är lite mentalt också som Martin är inne på med att orka verkligen nöta, att man repeterar sina grunder i spelet hela tiden.
Mm. Ja, nej, och då skulle jag säga så här, det är nöta tekniskt är det fotbollsspelare behöver göra mer. För den tekniska nivån kan nästan aldrig bli bra nog. Och det tror jag golfare är väldigt bra på. Mm. Det föreställer jag mig.
Ja, absolut. Det är mycket nötande, helt klart. Den första av fyra major-tävlingar är alltså avslutad. Och nu är golfsäsongen igång på riktigt. Vi säger stort grattis då också till Rory McIlroy som försvarade titeln i Masters. Något lag och några spelare som verkligen måste tänka på att lära sig det här med att kunna släppa en förlust och gå vidare, det kanske är Arsenal just nu i det skedet man befinner sig i. Ny förlust på hemmaplan mot Bournemouth den här gången. Något oväntat givetvis, och nu börjar det dra ihop sig, Martin.
Ja, det tar vi tacksamt emot att det blev spännande igen, att det faktiskt är öppet i den här titelstriden. Och jag är inte fullt överraskad. Jag tycker ju i och för sig att Arsenal förtjänar vinna. Jag tycker de är ganska bra match. Eller fullt godkänd match. Jag tycker ju Bournemouth är bra. Och är det någon lag jag visste att de skulle ha svårt med eller har svårt med Arteta, så är det ju Bournemouth. Mm. Bournemouth. Så i den aspekten var det inte överraskande att det var att det skulle bli lite. Som sagt, sen tycker jag som sagt att Arsenal ändå presterar nog för att inte förlora den här matchen. Mm.
Och nu ska man möta då Manchester City också nästa vecka och har varit inne i en liten tyngre period med utslaget både i ligacupen och UEFA-cupen. Ja, precis.
För ingenstans nästan.
Skott. Så nu blir det spännande här framöver.
Ja, verkligen. Nej, det känns ju som det inträffar ju ibland i vissa lag där. Både när det har gått väldigt bra, det kan ju vara olika orsaker. Men för mig när jag såg Arsenal nu, det känns på något sätt som de har blivit lite halvpassiva och lite försiktiga på något sätt. Va? Sen saknar de ju kanske då de kanske viktigaste spelarna som kan lösa upp sådana här matcher. Då, både Ödegård och Saka var borta. Va? Men det ska ju inte ursäkta dem. Utan jag tror väldigt mycket är mentalt kring hur de spelar. Jag var också förvånad att de var relativt försiktiga i sitt försvarsspel. Mm. Så det känns som, jag vet inte om Arteta nu säger det också. Eller jobbar på den linjen att vi ska inte se till att göra misstag nu. Va? Och det är en farligt om man... Jag får känslan när jag ser dem att det är lite den feelingen i laget just nu.
Ja, och det håller jag med om. Jag tycker väl i och för sig att det har varit lite en akilleshäl för Arteta under hela tiden. Jag tycker han alltid har liksom viktat lite åt att ta det säkert och leva på försvarsspel. en fast situation avgör, till skillnad då från, och man kan vinna på olika sätt, så det är inte fel, men Pep Guardiola sitter alltid spelare för att dominera. Jag tycker det är starkare i motgångar. Men sen är det ju också det som Lasse inne på, att försvarsspelet är just nu inte lika bra. Det är ju det, även om de har ganska bra utdelning i Bournemouth, så kommer de ju, då kommer faktiskt en hel del chanser. Så det blir farligt att se här. Och matchen mot City på söndag blir ju en sån här match. Nu tror ju jag att de kan förlora den och ändå vinna ligan. Det är fortfarande 3 poängs försprång, även om det är en hängmatch. Vi är tacksamma, och vi som är objektiva där och inte håller på.
Det kan ju också vara direkt avgörande om nu Arsenal vinner.
Exakt, och det är ju det som, apropå det du sa, att Arsenal ska nollställa sig. De ska ju in i den här matchen med känslan att vi har allt att vinna den här matchen. Vi kan avgöra det här. I värsta fall så lever det. Men vi kan avgöra. Det är liksom den mentaliteten man måste ha.
Ur tränarperspektiv då, Lasse, jag menar, vi var inne på det här mentala spelet och styrkan hos både spelare och ledare. Arteta, hur ska man agera nu? För jag menar, alla spelare känner ju och vet samma sak. Sitter ju närmare sig, man är inne i en liten tyngre period. Hur ska man övertyga dem? Hur ska man inviga något form av självförtroende i spelartruppen här?
Ja, både träningsmässigt hur du väljer. Nu har de ju inte så mycket tid att träna dessvärre, utan det handlar ju
först.
Ja, precis. Det handlar ju mer om att bara liksom få dem mentalt att fungera, och det är just att hitta den här balansen kring då hur man lägger upp en genomgång mellan hur aggressivitet ska du ha och hur mycket ska du vara försiktig, va? Och jag tror att man måste på något sätt vara väldigt, väldigt försiktig, om jag använder det ordet igen, med att man ska vara försiktig, va? För att det kändes att det har blivit lite så. Arsenal är ju inte riktigt lika van som City och Pep att hamna i den här situationen som de är i nu också. Va? Så att det ska bli väldigt intressant att se om de vågar spela ut ordentligt, och kanske framförallt tycker jag vara lite mer aggressiv. Så att de inte förstår om med sina försvarsspelare och City spelar som i andra halvlek här, då kommer de att förlora matcherna, som de ger bort bollinnehavet så mycket. Då tror inte jag de kommer att klara det.
Målskytt igen, Viktor Gyökeres, räckte inte hela vägen, men fick tag på honom efter matchen för att kommentera läget framöver.
Känner dere väldigt på presset i titelkampen nå?
Jag vet inte. Det får du fråga de andra. För mig så är det en bra, eller väldigt bra situation att vara i som fotbollsspelare, att man har så mycket att spela för och så mycket viktiga matcher framför sig. Så ja, för mig är det bara positivt, och ja, det är därför vi har en viktig match igen på onsdag.
Vad tror du då är orsaken till att det inte är helt där uppe på den nivå det har inne?
Ja, det kan hända under en säsong att man inte kommer upp i samma nivå hela tiden. Så ja, det kan ske i fotboll av olika faktorer inblandade. Men det är bara att försöka göra mycket bättre nästa match och inte tänka så mycket på vad som har hänt tidigare.
Nå spiller City i morgon och så mötes det ju om en uke. Hvordan ser du på titelkampen akkurat nu?
Ja, jag vet att vi är fortfarande först i ligan, så ja, vi är i en bra position. Sen möter vi dem och det kommer bli en bra match.
Ja, Manchester City spelar imorgon, var kommentaren, och nu vet vi hur det gick. 3-0 mot Chelsea. Vi kommer återkomma till den matchen alldeles strax. Först ska vi titta då på Premier League-tabellen och läget så som det ser ut just nu. För vi kan ju konstatera att Manchester City har fortfarande då en match mindre spelad. 6 poäng upp till Arsenal. Och som vi var inne på innan så ska man alltså mötas nu redan i helgen som kommer. I norra London i övrigt då, ärkerivalen Tottenham går ju betydligt tyngre, och det fortsätter bara neråt den där negativa spiralen, och nu är man under nedflyttningssträcket efter att ha förlorat mot Sunderland borta. Tuff bortamatch givetvis, men också väldigt tufft läge.
Ja, det är det verkligen, och jag menar också så nu då på, om man ser på tränarsidan där också. Jag hörde Martin och studion igår kväll satt och utveckla tankar åt både det ena och det andra hållet med att som De Serbi och komma in med Tottenham. Och Martin som känner honom hyfsat väl vad jag förstår, och så här att jag tror alltså att om han inte kommer, jag tror han börjar 31 mars, så att man kan inte dra några växlar på den här matchen bara, men jag tror att han måste bli lite mer cynisk i sin attityd för att de ska hänga kvar. Här slåss man ju för livet, va? Och tror att man ska göra det genom att spela en väldigt offensiv, eller vad du vill kalla det, vilken typ framåtlutad fotboll, då riskerar man ju samtidigt mer.
Känns han naiv eller?
Ja, jag tycker det är för tidigt att säga det, men Martin som har sett honom mycket mer, du trodde ju att han skulle hålla fast vid sin grundidé hur han spelar fotboll, och då tycker jag kanske att han är lite orealistisk i sättet att angripa matcherna. Nu har jag inte kollat vilket program de har kvar heller, men
Nej, men jag tycker ju att liksom naiv är fel ord. Däremot så är han ju han är ju kompromisslös i det han gör. Och har de anställt honom så vet man ju det. Det är ju liksom ingen nyhet. Han kommer köra sin väg. Och långsiktigt tror jag att det är bra. Men jag tror också att han är tränare i Sockermö, stannar han.
Mm. Jo, men även om det är bra långsiktigt, nu måste de ju få till kortsiktiga resultat här.
Och det försöker han göra. Och det är väl liksom, det ena utesluter inte det andra. Jag tror ju inte att man måste vara riskminimerande bara. Det finns andra sätt att ta sig ur kriser såklart. Sen är det riskminimerande en enklare väg att gå för gemene man, men vissa har förmåga, och kan man övertyga spelarna, spelartruppen är bra nog för spelarnas idé, det tror jag absolut att det kommer vara. Och sen som sagt, jag tror att han ser det på det sättet att han, och den som anställer honom måste ju förstå det. Alltså det tror jag ingår i paketet. Anställer du den serbien så får du en tränare som han går sin väg, kommer köra den in i kaklet. Och det kan bli väldigt väldigt bra, men det finns en risk i det.
Jag tycker, om man ska prata om vara naiv eller orealistisk, Martin är lite snäll nu också när han säger att de vet vem de har anställt. Tittar man på både Tottenham och andra klubbars historia, hur de har rekryterat och anställt tränare på olika sätt och vis och med vilka olika filosofier, då är inte jag lika säker som Martin på att de vet vad de har anställt för någonting.
Ja, men det kan jag hålla med om, att det finns anledning att väcka den frågan. Men just när det gäller det Serbis sätt att liksom vara dogmatisk, om man så vill säga det, är ju, det kan ju inte undgått någon faktiskt. Nej. Så till och med de måste ha sett delas.
Hoppas du har rätt.
Hoppas det blir bra för dem.
Ja, precis. Vi tar och zoomar in lite på den här nedflyttningsstriden som det är då, som man har befunnit sig under en längre tid. Men nu då är man för första gången under strecket. Och det som också är anmärkningsvärt på något sätt är att de här andra lagen ovanför, Leeds, Nottingham, West Ham, det är ju ändå lag som befinner sig i en ganska bra form just nu.
De tar poäng. Leeds ska spela ikväll mot Manchester United.
Tuff match.
Det kan vara 6 poäng helt plötsligt. Alltså det är inte omöjligt att de tar poäng där eller vinner där. Så. Och de är bra, alla de här lagen. Och alla de här 3 lagen som de konkurrerar med ovanför dem är ju lag som också har bra material. Kanske inte lika bra som Tottenham, men det är inte något givet stryklag här. Så det är en tuff sits.
Romero, Martin, hur tungt tapp är det nu då? Vi vet ju inte exakt dignitet av skada och så vidare. Om det pratas korsband, det pratas missat VM. Just nu har vi ingen aning, men det såg ju allvarligt ut i alla fall.
Ja, alltså det är svårt att se. Jag tyckte smällen mest tog illa på Kinski här, men det är ju, man ser liksom inte vridningen som skulle ge den typ av knäskada, men det vet jag ju inte. Brobby som är en lite liksom onödig knuff, han fick ju väldigt mycket stryk i den här matchen, Brobby, och där ska ju vara varning för det där. Det är inget snack om. Svar på din fråga då, mer om man kommer saknas som man har spelat i år, så jag är inte säkert att det, då kan man ju nästan hävda det motsatta, att det är lättare att spela utan honom, men jag håller ju honom högt och vi har ju ingen aning om vilken betydelse han har i omklädningsrummet.
Fortfarande lagkapten liksom.
Exakt. Och det är klart att man kan ju vara ledare även om man är skadad. Men det avbräcket är ju svårt att värdera utifrån. Men som han har spelat på plan i år så tycker jag ju nödvändigtvis inte att det är ett stort avbräck.
Lite snäll kring putten där eller? I ryggen?
Ja, alltså det är inte meningen. Det är ju lite olyckligt att det tar som gör.
Ja.
Alltså, jag såg matchen. Jag såg vad han fick utstå. Jag kan förstå. Jag hade nog bandet med kunnat göra samma sak. En lätt knuff i ryggen där. Det var en ganska lätt knuff. Konsekvenserna av det blev väldigt stort. Men jag tycker att det är en solklar varning. Ja. Och han är ju felaktigt varnad. Han fick ju en varning första halvlek när Porro hänger och sliter på honom. Och han skakar sig loss. Då blev han varnad, Brobby. Så att udda får jämt.
Slapp den gula.
Ja, nej, men vi är tillbaka till det här igen. Har han varit bra eller inte? Vad betyder han? Va? Och det är liksom, det finns ju, tycker jag, väldigt hög individuell skicklighet. Det jag kan se när man sitter och tittar på dem i Tottenham. Men du är tillbaka till det här igen. Det har ju inte funnits någon riktig kontinuitet. Det finns ingen trygghet kring hur de ska spela. Och spelar du bara på frihet och individuell skicklighet, då är det svårt även om du har väldigt duktiga spelare. Va? Så att du är tillbaka till att klubben är ju väldigt, väldigt dåligt skött uttaget, tycker jag.
Och samma fråga fortsätts att ställas oavsett om man heter Thomas Frank, Igor Tudor eller De Serbi. Hur ska man i Tottenham lyckas vända på det här?
The big question in a lot of fans' heads, Spurs fans, is will you have enough time to address the problems that this team has? So how do you feel about this after this first game?
I have 24 hours per day. And it's not a problem of the time. I would like to find the right way to reach the head of my players, because I'm honest when I say we create two or three chances in the first half with Udoge, with Richarlison, with Solanke. And we did the same what we have done in the week, and for that I can say the qualities of the player are great, but are not enough. Now we have to believe more in ourselves, more in our teammate, and the crucial part is to win a game, one game.
One game. Och han var inne på det här nu då, Lasse, igen, som vi pratar om med Arteta. Och som Tottenham har fått höra den här hela säsongen, både från sina egna spelare och ledare runt omkring, att det är någonting som saknas i mentaliteten. Och han försöker hitta ett sätt att nå fram till huvudet hos sina spelare, som man säger.
Ja, det är det som är så viktigt. Och jag menar, du har ju både själva generella ledarskapet, men framförallt är det ju då det fotbollsmässiga budskapet som vi redan pratade om, och som Martin då tror att han kommer att hålla stenhårt på sin filosofi. Och ska man använda liksom lite mer målande adjektiv, då vill han vinna på offensiva elegans, som jag tycker då präglar hans fotbollsfilosofi. Eller ska man mer poängtera hårt arbete, fysik och såna här saker då? Men han är ju i en jättesvår situation vilken väg han än väljer, eftersom han är precis ny på jobbet, va? Och du går in med ett litet antal matcher eller väldigt lite tid uttaget. Så att det är ju en jätteutmaning han har tagit på sig, om nu man bedömer att det kortsiktiga måste ju, tycker jag ändå, för ett lag som Tottenham vara att hänga kvar. Och då kan man ju fråga hur realistisk man ska vara, eller hur mycket man vill satsa då på att bibehålla och tro på sin filosofi. Vi har ju många exempel som där man har kört lag i botten med att hålla på sin filosofi, inte vara beredd att ändra sig.
Nej, verkligen. Sen,
jag tycker också det är fel, och för hårt jobb är något han verkligen predikar, och attityd. Det är bara olika sätt att kontrollera matchen på. Alltså, han vill ju också ha kontroll. Kontroll kan man välja att stå lågt. Man kan välja att ha det genom att hålla i bollen. Jag tycker att det är lite, jag menar, Pep sätt att spela är ju egentligen det ultimata försvarsspelet. Kan man hålla i bollen, kan de inte göra mål. Så någonstans tycker jag att man får inte liksom tro att han tror på elegans, för det gör han inte. Det är hårt jobb, det är attityd och allting. Han vill bara att man istället för att stå lågt och ge bort initiativet, att man ska äga initiativet själv. Att man ska äga sitt eget öde. Det är ju liksom det som egentligen är hans filosofi. Och jag säger det igen, jag tror att det finns 100 sätt att ta sig ur en kris på. Att det mest beprövade är att stå lågt och riskminimera, är ju för att det är enklast att implementera.
Sen är det väl så att den enda klubben och den enda truppen, laget, som har haft större rotation på tränarpositionen, det är kanske Chelsea. Och igår då i den avslutande helgmatchen så åkte man på en riktigt tung förlust mot Manchester City, som vann med 3-0 till slut efter 0-0 i den första halvleken. Och nu är det så att Chelsea inte har gjort mål på de tre senaste matcherna i Premier League.
Ja, när det här tränarskiftet som framtvingades genom min bild av Chelsea-ledningen. Vi vet ju inte hela sanningen där. Den ter sig ju ännu mer verkligt för vem, när man ser utvecklingen på laget sedan dess.
Vad säger du om Chelseas läge just nu, Lasse?
Nej, som du sa, liksom, trenden är ju inte bra. Sen ligger de ju fortfarande hyfsat till, trots att man upplever att man liksom glömmer väl bort det vissa delar av säsongen. Man har ju känt på något sätt, men att det inte har varit så bra i Chelsea. Men de är ju fortfarande med och slåss om Europaplatserna. Men spelmässigt, och som du säger här nu, det är ju det här liksom igen. Jag tjatar ju om det, och alltså det blir ju väldigt svårt för spelarna med så här mycket tränarbyten också som det har varit i den här klubben. Mm. Samma som i Tottenham. Så att du får inte kontinuitet på sättet att spela, sättet att träna. Spelare som värvas, det byts tränare då liksom efter en och en halv säsong i tror jag de sista 7-8 åren. Mm, så du får inte kontinuitet, köper de in rätt typ av spelare, vilka satsar de på? Dessutom då har de kantats av en klubb som har haft oerhört mycket spelare i sin trupp genom åren. Jag menar Potter råkar ju ut för det, skrev man ju väldigt mycket om då, att han hade alltså ibland då över 30 spelare på träning, om det nu är sant. Mm. Va? Så att det är ju väldigt, väldigt svårt.
Som en ungdomsträning i Västerort.
Det är ju väldigt, väldigt svårt att åstadkomma någonting med de förutsättningarna. Ja. Så att det bygger ju väldigt mycket. De har ju också precis som Tottenham väldigt hög individuell skicklighet. Mm, mm. Sen är det ju ett relativt ungt lag. Även om du tittar på en startelva till exempel igår, så det är ju ingen jättelåg snittålder. Men de har i hela truppen, så är det ju väldigt lågt. Och det jag kan sakna utifrån sett, och när man bara ser dem då på tv på matcher så här, så det är också hur många ledargestalter har de. De här som liksom bär laget både fotbollsmässigt, kanske mentalt också. Va? Så att, men det hänger ihop med att det har varit så många olika tränare involverade under många år nu och satt ihop den här truppen.
Vi ska prata lite mer Chelsea. Först ska vi bara avsluta matchen genom att lyssna in på den nuvarande tränaren då, som träffar Henrik Strömblad, Liam Rossinho.
So Liam, a solid first half from Chelsea, but what went wrong in the second half?
Yeah, I think Manchester City scored the first goal. They had a good spell in the game and we didn't recover from that setback. And it became a really, really difficult second half, which is obviously very disappointing from the first half that we had.
What did you lack from yourself, from your team then, except from that City scored the goals?
I think when you go a goal down to a team as good as this, what you have to do is make sure a second doesn't go in, because then the momentum and the flow and their confidence is up and your confidence drops. We concede a really poor second goal where we miss tackles and it's a good finish from their player, but these are the moments that can change the feel of the game, and I felt the feel of the game in the second half. The game got away from us.
Another big game coming up next week, and Manchester United is coming here. What will be important for that game?
Yeah, huge game. We have to get training right this week. We have to get the team selection right in terms of the balance of our attacking play and our defensive play. And yeah, work is already starting on that.
Thank you.
Thank you.
Ja, Rossinho alltså efter 3-0-förlusten mot Manchester City. Martin, Lasse inne på en intressant sak här med just Chelsea och hur ungt lag det här faktiskt är. Jag har konstaterat det många gånger, och nu pratar han om balansen i offensiven och så vidare. Om man tittar på hela spelartruppen i stort då, vad säger du om balansen? Hur mycket ger du för att det här med ålder och ungdom kan vara kanske en nackdel då i det här fallet?
Jag är väl ingen jättestor vän av det här att titta allt för mycket på ålder. Det finns 21-åringar som är mer mogna än 30-åringar, så det blir så otroligt individuellt. Så jag är lite försiktig med att dra slutsatser. Jag tycker det kan man inte göra utifrån utan att se det här.
Även om hela truppen är så unga?
Ja, nej, jag tror att man kan ha ledare ändå. Mm. Det är en struktur, men det är svårare såklart. Det är lättare att ha 5 stycken 35-åringar med sig erfarenhet. Då får du ju naturliga ledare i regeln. Men det kan man ju skapa, alltså det har ju också en form av ledarskap att skapa ledare. Så att, jag vill inte dra liksom definitiva slutsatser på det här. Det är ju en strategi de har valt som jag tycker är liksom, alltså jag är ju mer i sådana fall det är problematiskt det som Lasse var inne på tidigare, liksom omsättningen och volymen av omsättningen på spelare. Mm. För det tror jag ju hämmar, oavsett om du har ledare eller inte, att det hämmar liksom utrymmet att skapa ledare. Sen är det som tiden är nu, och det blir väldigt liksom specifikt just nu. Vi är i en tid just nu där de som skriver kontrakt med bossmanspelare som är äldre kommer förlora, tror jag. Mm. Det väller ut. Så vi är ett skifte av en nivåhöjning på unga spelare. Mm. Så att det, just nu är det liksom ännu mer fel att prata mot unga spelare än vad det kanske är i andra tillfällen. Men det är för att jag tycker att liksom just nu ser vi ett sånt teknikskifte fotbollsmässigt.
Men tittar man på Chelsea här då, Lasse, och kanske framförallt titta på under den perioden och eran där de var som absolut bäst, så fanns det alltid en garanti på vissa spelare som var återkommande, som har varit i klubben väldigt länge. John Terry och Lampard och Carvalho och så vidare och så vidare. Där man också skördade framgångar i Europa. Här är det ju, det är Reece James kanske, men det är inte spelare som har varit i klubben så länge och kan ta hand om de här nya på det sättet heller kanske. Hur viktigt är det?
Nej, men jag tror fortfarande att det är väldigt mycket en kombination. Jag menar, Martin vill inte värdera så mycket erfarenhet och han har ju alldeles rätt. Allt är individuellt, men det går inte heller att liksom ta bort den faktorn med erfarenhet. Och den kanske blir ännu viktigare, precis det du är inne på, Erik, att du har inte de här tongivande spelarna som har funnits länge som kultur- och traditionsbärare som man gärna vill bygga upp då. Mm. Så jag tror ändå att man får inte bort sig helt och hållet från åldern. Men sen, ja, där tror jag också det blir... Eftersom de har haft stor omsättning, de har relativt unga spelare, då blir ju tränaren och hela staben väldigt ännu viktigare. Mm. Därför att min erfarenhet är ju ändå att spelare som har varit med väldigt mycket kanske har lättare att snabbt ställa om när det kommer in en ny tränare som vill jobba på ett annat sätt.
Ja.
Så att erfarenheten har en viss betydelse, men Martin har ju en poäng samtidigt. Man ska ju lära känna spelare, titta på att det krävs ett antal matcher. Ja, men det finns ju 21-åringar som kanske har gjort 40-50 Premier League-matcher.
Mm.
Och då har de ju hunnit skaffa sig en grund i sin erfarenhet också. Mm. Så det är en komplex fråga, men jag håller med i din frågeställning att man kan inte underskatta det. Det finns med som en faktor, definitivt.
Jag ska säga också, ibland tycker jag att det är lättare med yngre spelare att förändra. Äldre spelare har en tydligare bild hur de vill göra. Det är det negativa när det kommer en ny tränare, att liksom en yngre spelare rätt snabbt ställer in och bara kör nästa. Men vad jag ska säga, det som är det stora faktorn här, och det tror jag vi är överens om allihopa, det är ju inte åldersstrukturen, det är ju bristen på kontinuitet. Det är ju det som är det stora problemet här. För oavsett vilken väg man väljer så måste man kontinuitet. Och inte i spelartruppen, inte på ledarsidan. Det är inte bra förutsättningar oavsett vilket att få spelare att frodas i och utvecklas i.
Får jag bara säga det?
Ja, absolut.
Så med tanke på förutsättningarna som du är inne på kan man säga att de har gjort en ganska bra säsong trots det att de inte har haft kontinuitet.
Jag tyckte Maresca gjorde en fantastisk jobb.
Jo, för jag menar, de har en hög individuell skicklighet på många av de här spelarna. Mm. Va? Så att, det är fascinerande med fotboll på många sätt och vis.
Sen kan man väl säga att efter Maresca så... När han inte tränar längre så är väl siffrorna inte Europaspel direkt. Utan då är det väl mer i linje med vad man kan förvänta sig när man inte har en väldigt skicklig stab.
Men i det avseendet då som ni pratar om nu med kontinuitet och bristen på kontinuitet, tolkar jag er rätt då om man säger att klubben i det perspektivet är misskött?
Ja, det är min absoluta uppfattning.
Ja, definitivt. Tittar du på den tränaromsättningen, och jag ifrågasätter också de här största klubbarna i England, deras spelaromsättning. Alltså det är pengar som styr helt och hållet, och spelare vill ju lämna också, så det är inte bara klubbens beslut. Jag menar, du har fallet med Isak till exempel, va? Så att många spelare sätter ju kraften på att de vill lämna också.
Det är också farligt här, för det blir ju liksom, apropå det här med korrelation och kausalitet, alltså alla lag som går bra har ju kontinuitet.
Mm.
Men de har ju kontinuitet också för att de går bra.
Ja, exakt. Ja,
det blir liksom mer en korrelation kanske än själva anledningen. Men jag är ju också en stor vän av kontinuitet. Men samtidigt så ser vi många lag ute i Europa som inte har så kontinuitet. Kolla Real Madrid. De kan ju verkligen ha brist på kontinuitet ibland på tränarsidan. Hoppa in, slänga in tränare och vinna titlar ändå. Så har de kanske haft kontinuitet i omklädningsrummet då istället. Men
de har ju haft spelare som du säger. I Real Madrid är väl ett bra exempel. De har ju haft 3-4 spelare som har varit med hela resan mer eller mindre och börjar nu då kanske tackla av med Kroos och Casemiro och de här som har lämnat för andra
Modric,
uppdrag och nya saker. Men om man tittar då på Chelsea som jag var inne på, de har också haft en tradition av att ha kontinuitet tidigare då. Om vi tittar 10 år tillbaka till exempel. Varför hittar man inte tillbaka det? Hur kan de inte bara förstå att det här är vägen att gå?
Ja, men det är en väldigt bra fråga. Och samtidigt som att alltså orsakar sin tid. Det är svårt att översätta liksom Lampard-generationen. Det är ju nästan 20 år sedan den byggdes också upp egentligen också. Och det har hänt mycket inom fotbollen sedan dess. Men sen är det en ny ledning som vi alla är överens om är svåra att förstå. Alltså det är svårt att förstå vad strategin och analysen är i alla beslut som har fattat Chelsea. Och jag tyckte jag i och för sig var med Abrahamovs sista år också. Men det blir ännu svårare med den här ledningen. Och det är möjligt att om några år visar mig någonting som bara, oj, pang. Mm. Det gick fel lite, men det var här var målet. Och så sitter vi här med dumstruten. Men känslan just nu är att de famlar rätt stort och egentligen inte vet vad de är ute efter.
Bara en liksom poäng kring det här med kontinuitet och hur dagens fotboll ser ut i de här stora fotbollsländerna. Jag tittar på hela tränarstyrkan liksom i Premier League nu. Och 11 av de här som är ansvariga nu, de kom in som interimstränare. Du har 2 tränare som började sina klubbar före 2020. Så det finns bara 2 tränare kvar som började före 2020. Alltså. Då har det ju varit en enorm omsättning som vi redan har snackat om i många. Så att, alltså det här är ju... tillbaka till Chelsea och Tottenham. Det är otroligt alltså att inte de här ledarna som styr i klubbarna förstår det här. Liksom att det går ju inte att hålla på och hoppa fram och tillbaka. En del hankar sig med, som Chelsea har gjort, med hög individuell skicklighet. Och dessutom en och annan bra tränare som Martin nämnde då. Va? Men det, för mig är det obegripligt. Alltså, men den här penningkarusellen förstör ju liksom det här att kunna utveckla fotboll. Mm.
Det känns ju också som att det är svårt som ny tränare. Man kommer in, man får ärva någon annans lag. Man försöker sätta sin prägel på det. Man värvar sina spelare. Sen får man sparken och så är det dags igen. Och så fortsätter det hela tiden. Det blir aldrig, på tal om kontinuitet då, om vi vänder blad till ett annat lag som kommer kanske då behöva jobba lite på det framöver. Det är Liverpool som tappar två trotjänare i sommar. Mohamed Salah klart sedan tidigare, men nu nyligen också som meddelare Andrew Robertson att han kommer att lämna klubben efter att hans kontrakt går ut i sommar. Ryktas faktiskt ganska ihärdigt bli en Tottenham-värvning, förutsatt kanske då att de håller sig kvar i Premier League. Sen har vi Konaté också som sitter på ett utgående kontrakt. Men de här två spelarna då, inte minst Mohamed Salah och Andrew Robertson, vi har Alisson kvar, vi har Van Dijk kvar som har varit med från de här guldåren under Klopp. Men nu började mattas av lite också vad gäller de här trotjänarna, kulturbärarna som Lasse var inne på.
Ja, den stommen som Klopp en gång byggde i många stora delar borta. Och Alisson ryktas ju också bort. Det har pratats en del om Serie A för honom. Samtidigt är det oundvikligt. Jag menar, du ska ju förr eller senare skifta ut spelare. Och de flesta av de här spelarna tycker mig också att det är rätt att de skiftar ut. Mm. Det är mer frågan om vem ska få bygga upp den nya generationen spelare. För det vi sett av Slott hittills imponerar inte på mig i den aspekten.
Framförallt inte kanske ur ett värvningsperspektiv heller. Men han köpte för otroligt mycket pengar i sommar. Och nu känns det nästan som att han måste köpa för lika mycket i sommar igen.
Det vet jag inte vad jag med om något av de här två sakerna.
För jag tror tycker inte, han var bra i somras?
Jag tror inte han köpte någon av dem. Jag tror att han har ganska lite inflytande. Klubben är ju rätt stark i sportsledningen där. Jag tror att det var mycket mer de som värvade. Jag tyckte de värvade...
Han fick Isak och Ekitike i knät, menar du, eller?
Ja, men jag tror att han har ganska lite så till om värvningarna. Han får en åsikt, men klubben styrs ju ganska hårt ändå av den sportsliga ledningen. Jag tycker dessutom värvningarna i sig var ganska bra. Jag tyckte att de, som jag sa här i augusti, att de värvade en forward för mycket och en back för lite. Och det håller jag fast vid. Sen är ju inte problemet att spelarna är dåliga som har värvat. Problemet är ju att de inte har fått ihop ett lag av det. Mm. Och det faller på Slott, tycker jag. Jag tycker individuellt så tar jag ingenting emot någon av dem.
Nej, men det är som du säger, det saknas en mittback. Kanske två då i sommar.
Kanske två, alltså, så kommer Lyonet tillbaka som är spännande. Men det är ju det. Alltså, jag var väl ändå, jag menar, jag är svensk, kul med Isak, men... Jag var ju ändå rätt tydlig med att det var helt fel värvning att gå på. Det tyckte jag var en dålig sportsligt beslut.
Om vi då lägger det fotbollstekniska åt sidan och allt vad som vad gäller position och bara titta på liksom spelare, personligheter, karaktärer. Lasse, vad skulle du tycka? Vad är viktigt för dig när du vill plocka in spelare i ett landslag eller då om du hade varit klubblagstränare? Vad tittar man på?
Om jag får börja lite en annan ända. Ett av de svåraste besluten som faktiskt gäller för Liverpool, det är också när ska du plocka bort en spelare? När börjar, som min kära vän och kollega som jag jobbar ihop med, Roland Andersson, sa alltid det. När kan man se att en spelares ben börjar bli trötta?
Ja.
Och du har ju en spelare som har varit lite diskuterad den här säsongen, och det är till exempel Van Dijk. Va? Är han riktigt lika bra som han har varit? Mm. Men han är fortfarande då kanske en väldigt stark tradition. Så den värderingen är också väldigt svår att göra. Men när du tittar på det så... Du måste ju hela tiden, tycker jag... Det är det som också blir så svårt när de byter tränare så ofta. Jag tycker att man måste bygga lite grann utifrån sin egen filosofi. Vilken typ av spelare vill du ha i olika positioner? Vill du liksom balansera med väldigt många offensiva spelare så, och spela den typen av fotboll, så måste du då köpa spelare eller utbilda spelare efter det. Va? Mm. Och sen har du hela det här, tycker jag också, med den personligheten. Och den är ju svårast egentligen att bedöma innan man lär känna en människa ordentligt. Mm. Så att jobba med ett landslag så ville man ju träffa spelaren helst ett antal samlingar innan man visste säkert kommer det här att bli bra, va, i hela framtiden. Men man får ju lyssna på andra också. Men Det fotbollstekniska är viktigt, spelförståelse är viktigt naturligtvis, men man kan aldrig heller glömma bort karaktären hos en människa. Va? Så att, och sen ska du få de här att funka ihop då. Va?
Men det måste väl också, du säger som landslagstränare, då har man ju fördelen att kunna åka och träffa spelaren, prata med den, bilda dig en uppfattning. Exakt. När vi pratar liksom att du ska scouta och köpa en spelare, måste vara en helt annan. Jag vet inte ens, hur gör man? Hur går man
till? Men alltså, jag tycker att det är en viktig aspekt här också. Landslagstränare åker ju inte, han har ingen konkurrens om sina spelare, de kan ju inte välja, eller ja, vissa byter ju landslag men det är väl ändå ganska få. Men nackdelen för landslagstränare är ju att tiden att påverka en person och individ, för det är ju också nästa grej, du, en karaktär kan du ju utveckla och du kan ju få dem att gå åt rätt håll eller åt fel håll, beroende på ledarskap, men den tiden är ju ganska begränsad som landslagstränare, så där måste man nog mycket större utsträckning, tror jag, göra som Lasse gjorde, träffa dem, bilda sin uppfattning, få upp en grupp och tänka hur det ska funka ihop. Men alltså, klubblagstränare har ändå större liksom, förutsättningar. Du träffar dem varje dag, kontinuerligt. Du kan bygga en kultur där som liksom, skapar spelare. Så att som spelare, scouting, så träffar du såklart, alla träffar spelare. Du pratar ju med folk, du pratar ju med ledare, du pratar med andra tränare. Du är ingen som köper en spelare som inte har koll på familjebakgrunden på spelare liksom. Sen är det ändå aldrig svaret på det hela. Det får man ju aldrig räkna med. Liksom.
Nej, visst är det så. Och du har ju varit väldigt tydlig, Martin, kring Slott och om han skulle sitta kvar eller kanske lämna nu tidigare och att han har suttit kvar lite för länge kanske redan.
Nej, inte om de klarar Champions League nästa år. Då sitter han kvar lagom länge. Mm. För det är det enda, det är det jag sagt hela tiden, att Liverpool måste spela Champions League nästa år för intäkternas skull. Ska de bära den kostnadsmassa de har burit, liksom, tagit på sig, kunna återinvestera i truppen, så måste de gå till Champions.
Då är han fortfarande rätt tränare. Även om de klarar.
Nej, då är han rätt tränare att vara kvar just nu.
Ja.
Att byta i sommar ska de oavsett, tycker jag.
Ja, men det är okej. Okay. Mm. Ja. Oavsett om de löser Champions League så ska han ju inte vara kvar nästa säsong.
Det tycker inte jag.
Enig.
Ja, det måste jag väl säga att jag är. Jag gillar ju aldrig det här med att stämma in i sparkade tränare i kören. Men det är så fascinerande, tycker jag, om jag får säga det med Slott också, att han började ju så bra, va? Och så har de haft en sån här nedåtgående trend utifrån de förväntningar, ska vi lägga till, som man har på Liverpool. Men jag känner ju också kanske, jag tror du, Martin, har varit inne på det, tycker jag har hört det många gånger i studion, att de liksom fick, de har inte tillräckligt många bra försvarsspelare framförallt. Och så kanske de satsar sina köp och stora pengar istället i andra änden. Mm. Och så har de ju samtidigt gjort sig av med några spelare, tycker jag, inför den här säsongen, som var riktigt bra, som gör det ganska bra nu i andra riktigt bra klubbar. Va? Så att det som du är inne på, det är ju så svårt det här, vilka är det som styr och bestämmer. Och jag kan inte bakom kulisserna i Liverpool, men så är det som du sa, Martin, att det är en stark sportslig ledning där.
Det är verkligen en bild man får utifrån, ja, i alla fall.
Men du ska vara inne på det, Lasse, hur starkt han ändå inledde. Och så finns det väl alltid den här diskussionen hur mycket det var av Klopps ånger och så vidare. Och hur mycket han själv har påverkat det här laget. Men det är en tydlig skillnad då, givetvis, jämfört med det här mästaråret som det var i fjol kontra hur det ser ut i år. Om man tittar på statistiken, vart man befinner sig nu då efter 32 matcher i Premier League, så är det ju en tydlig förändring. Och det jag är lite nyfiken på är då, Martin och Lasse, att hur ska man då tänka framöver? För om det nu är så att Slott blir kvar, vilket det rapporteras om, icke-nyhet enligt Martin Åslund här, men om det är så att han nu kommer stanna kvar, hur ska han förändra? Han har ju sitt sätt att se på fotboll, han är sin tränartyp, han har sin grupp att förhålla sig till. Hur ska han göra för att liksom få fart på det här laget igen då?
För det första, vi vet ju inte hur mycket som är hans filosofi, så mycket som är tränare, hans teams filosofi. Så att man kan ju förändra i teamet. Det är en sån sak man kan göra.
Men han är ytterst ansvarig fortfarande.
Ja, men det kan det ju vara. Det finns ju olika team uppsatta på olika sätt. I regel är det fortfarande så att huvudtränaren står för ideologiska i spelet. I framtiden är det inte alls säkert att det är så. Och det behöver inte vara så. Man kan byta ut honom i teamet. Man kan ta till sig lärdomar och förändra. Mm. Men jag tycker att de här siffrorna är så supertydliga. Liksom. När han har fått in spelare, då antingen är spelaren värvade kassa, eller så allt han ärvde var så himla bra, eller så kan inte han. Jag tror att det hänger ihop. Att spelarna är jättebra, värvade, det han ärvde var fantastiskt, han kan inte bygga om det. Jag tycker bara att det är, alltså, inte det här underlag nog för ett tränarskift i sommar, så vet jag inte vad.
Nej, och fortfarande då så The Telegraph gick ut bara för några dagar sedan och menar på att han kommer att få fortsätta. Styrelsen har tagit ett beslut kring att Slott blir tränare även nästa säsong, och då undrar man ju återigen då hur han ska vända på det. Ska man gå tillbaka till hur det såg ut i fjol eller tänka helt nytt? Eller jag menar, du kan ju alltid förändra någonting över tid, men här har man ju inte så mycket tid. Här har man en sommar på sig, sen är det dags igen.
Ja, precis. Nej, men jag menar precis som du är inne på, som Martin sa också, tittar man på siffrorna om en sån stark nedåtgående trend, då känns det ju väldigt tveksamt. Då är det ju någonting som inte har stämt, va? Och du sa själv, Erik, han är ytterst ansvarig, och nu spekulerar jag lite grann, men liksom holländska tränare, min erfarenhet av det också, det är ju att är de har ju en, alltså de driver ju en fotbollsidé ofta, men när man ser Liverpool nu undrar jag om Slott är en sån tränare att han har drivit idén, eller om det helt enkelt var så att det satt så starkt det här som Klopp hade byggt upp. Spelare var fortfarande i sin absoluta topp, va? Och att det då skapade den här framgången förra säsongen. Men det känns ju då att har man inte klarat av att svänga det här, nu har de väl gått lite bättre då en period igen. Va? Men det kanske är därför också som det ryktas om att han ska få vara kvar. Men siffrorna är ju väldigt alarmerande. Jag har svårt att se att man ska kunna vrida det här rätt igen. Alltså.
Jag måste bara säga på det här med icke-nyhet. För mig är det bara så att all annan kommunikation än det hade varit helt orimlig. Så att det är klart att det kommer att sägas. Därför tycker jag att det var en icke-nyhet. Ja, men vi kan gå vidare.
Nej, det behöver inte göra. För jag ska säga så här, att i och med att allting tyder på att han kommer att försvinna, så är det ju ändå någon form av nyhet att man nu säger att nej, men han kommer att vara kvar istället.
Ja, men fram tills att han har fattat beslutet så måste kommunikationen internt vara annorlunda.
Så vi kanske ska skicka över det här underlaget till dem så att de kan ta det direkt. Så här är det bara.
Ja, men, och igen, jag tycker så länge de når Champions League år så förändra inte nu, för det blir bara kaos av det. Så länge man tror att han löser Champions League, att det är det sannolika, då gör man ingenting nu. Så förändrar man i lugn och ro efter sången.
På tal om tränare då, så fick vi Nodde som en väldigt rolig nyhet så sent som igår. Marie-Louise Eta är numera ny huvudtränare för Union Berlin på herrsidan säsongen ut, och hon blir därmed den första kvinnan i topp 5-ligorna i Europa att ha huvudansvaret för en klubb då, och ett lag och en trupp på den manliga sidan. Kommentar på det här, Martin Lasse?
Att det är oundvikligt eller önskvärt, eller det är liksom omöjligt att det inte blir kvinnliga tränare. Mm. Det är liksom, det finns ingenting som talar emot det överhuvudtaget. Mm. Sen kan man diskutera när och hur. Och att det är Union Berlin som gör det är inte heller så konstigt. Det känns som en klubb som dels är rätt långt fram i progressiva idéer hur man bygger klubb, och en klubb som också förstår värdet i att göra något sånt där. Och för henne är det ju fantastisk möjlighet att känna på det här. Och faller det väl ut, vem säger att det inte blir en förflyttning från damlaget till herrlaget nästa år?
Verkligen, ja precis. För hon är ju egentligen klar att fortsätta sitt arbete i damlaget nästa säsong. Har ju varit på juniorsidan nu då framöver. Men har också varit assisterande i Union Berlin tidigare.
Hon har ju lett en match i Bundesliga tidigare.
Ja, precis.
Det var avstängd huvudtränare.
Ja, avstängd huvudtränare för ett gäng antal år sedan. Men nu har hon alltså huvudansvaret själv. Lasse, är du förvånad över att det har tagit så här lång tid innan vi har en kvinnlig huvudtränare på den här nivån?
Nej, ska jag tänka efter lite grann utifrån mina erfarenheter från elitfotboll, både på klubbnivå eller det är inte i och för sig jag jobbar själv, men träffa och vara och besökt många och hur jargongerna går, så kan jag inte direkt säga att det var väntat. För att det finns ju en jargong och en attityd kanske som är lite grann diskutabel ibland, kan man säga. Men elitverksamhet och elitfotboll då, som jag kan bäst, den är ju väldigt så. Den intressanta frågan är ju där som vissa säger att det är skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Om det går att generalisera så, det vet inte jag. Men jag tycker det är bra, va? Och jag menar, där när ni drar hennes bakgrund, jag känner inte till henne alls själv, men det verkar ju vara en klubb som har tänkt igenom det. De måste ju känna henne väldigt väl och vet vad de ger sig in på. Va? Så att det tyder ju på att det är positivt. Så att, nej, jag, för mig är liksom det här med, så länge folk gör ett bra jobb så spelar det ingen roll för mig vad de heter eller vilket kön de har eller vad du vill. Va?
Nej, verkligen.
Eller om de var spelare eller inte spelare.
Nej, men precis. Och hon har ju onekligen gjort ett bra jobb på tränarsidan. Martin, du som har ju liksom i ändå närtid varit på utbildningar, tränarutbildningar och så här. Ser du något form av skifte? Liksom hur många kvinnor slash män det är på de här utbildningarna som kommer då ta sig in i på elitsidan?
Skiftet kan jag inte uttala mig om eftersom man går i utbildningen. Men jag föreställer mig att det är fler kvinnor. Vad jag kände med de kvinnor som jag gick med var att de tog lite för lite plats. Att de fortfarande har någon slags mindervärdeskomplex som jag inte tycker är befogat. Alltså, och liksom, som att de var lite diskvalificerade att ha vissa åsikter för att de inte hade spelat det här fotboll. Det tycker jag är lite konstigt och det är lite liksom självskadligt. Men det är ju övergående. Mm. Jag tycker till exempel om man ser en sån som Irma Elin när hon står i studion. Hon är ju självsäkrare än någon här personlighet är där. Mm. Och det kan man ibland reagera på. Men jag tycker att det är precis den typen av mentalitet som behövs. Så för mig är det oundvikligt. Eller önskvärt. Det beror på vilken fot man står på. Men vi kommer ha en kvinnlig fotbollstränare i Allsvenskan inom närtid, säger jag. Och vad är närtid då? 5 år, 10 år. Det är omöjligt att det inte skulle bli så. Mm. Helt omöjligt. Mm.
Ja, härligt. Vi får se hur det går då. Hon ska först och främst försöka till att säkra det kontraktet för Union Berlin i Bundesliga med ett gäng omgångar kvar. En klok man på min högra sida har alltid sagt att vidskeplighet är för de svagbegåvade. Och så är det då med Riccardo Calafiori. Han får väl ändå räknas som svagbegåvad i Martin Åslunds bok.
Italienare är ju Oscar Amancia. Det är ju fan sjukt.
Alltså. Ja, så är det. För så här är det. Om man ska tro på vidskeplighet, om man heter Calafiori, då ska man inte skriva på sin autograf på Premier League på Karlen. Kolla här.
Please, we're gonna win the league. No, Calafiori, bro. We're gonna win. Suspicious.
Superstitious.
Ja, han vill inte signa den här Premier League-pokalen och det kanske är rätt att inte göra det. Nu verkar det som att de kommer få det tufft att klara det här ändå. Men Martin, vi har ju förstått nu då att du är ju inte vidskeplig. Och då är det lite intressant att Lasse sitter här. Jag vet inte ens om du är vidskeplig. Jag börjar väl att fråga med det. Är du det?
Nej, det tycker jag inte att jag är. Det händer väl någon gång ibland att man önskar kanske att man hade gått åt det hållet istället för andra hållet. Men mer än så tror jag inte det. Nej, jag har nog lärt mig att vara ganska pragmatisk i de flesta avseenden.
Och rationellt kanske.
Ja, det är också. Åtminstone det gäller mitt yrkesliv.
Ja, exakt. Och då har det ju ändå varit då i en nation som kanske mer än många. Det är väl så bland de afrikanska nationerna generellt att man tror mer på det här än många andra länder. Och när du var i Nigeria så vet jag att vi har pratat om detta innan. Att där fanns det, man hade många olika fenomen för sig och olika saker man trodde och tänkte kring.
Ja, det var väldigt mycket som påverkade på olika sätt, men just vidskepligheten, så man kan ju börja med att det är ett väldigt speciellt land på många sätt och vis, de är väldigt stor fattigdom och såna här saker, men det är ju nästan 50-50 kristna och muslimer i det landet till att börja med, och jag var ju tur som var där innan det här stora inbördesdelskriget bröt ut i norra Nigeria då med Boko Haram heter de ju. Men det försökte man ju liksom länka ihop. Men det var ju ganska intressant, oavsett om du var kristen eller muslim. Nu var det de kristna i stor majoritet i spelargruppen, ska man säga. Men det fanns ju flera då, procentuellt sett, i ledarstaben. Men en sak då som de alltid gjorde, det var att så fort man gjorde någonting gemensamt, om man hade åkt buss eller om man samlas före eller efter en träning, så ställde de sig alltid i en ring allihopa och bad. Mm. Och då bad först en av spelarna, sa några ord då, som var kristen, och sen gick en muslim in i ringen och sa någonting. Va? Mm. Men det intressanta sen var ju det som var den största utmaningen för mig där, det var ju ledarskapet rent, vad ska man säga, kommunikativt, därför att de var otroligt känsliga för kritik, alltså att hur man kritiserar dem, så att jag vet att man fick ju ändra sig där och vara väldigt noga vad man sa då för hela kollektivet, utan var det något viktigt verkligen man ville ta upp då kring beteende på eller utanför plan, så gjorde man det individuellt, för att du fick ju ganska ofta svaret också när du sen då pratade med dem, både individuellt men om du tog upp med fler spelare i en grupp för någonting eller sånt där, att då liksom i försvarsställning oftast liksom var att Gud ville inte, Allah ville inte idag. Mm-hmm. Men det fascinerande är ju också att den här religiositeten som är så stark då till såna här attribut, den det finns ju, jag tycker en gränsar då till vidskeplighet verkligen, va? För där fanns det ju väldigt många olika saker, och jag hade ju tur då med de ledare som jag fick då, framförallt min teamsekretär var ju fantastisk och hjälpte mig på många sätt i förberedelserna och kring hur kulturen var och sådana här saker. Men det här med häxdoktorer och sticka nålar i dockor och sånt där, det finns ju fortfarande kvar, va?
Märkte du av det?
Nej, jag hade inte, vi tog upp det här ganska tidigt, för Dajo som han heter och min teamsekretär, han var ju också helt inne på att vi skulle försöka rensa bort alla sådana saker, va? Och det lyckas vi ganska bra med. En annan sak också, det var ju inte direkt vidskeplighet, men det var ju väldigt vanligt, berättade han för mig då, att när man samlades då så hade de med sig en ung kille som bodde på hotellet, alltså så på golvet i deras rum och sånt där, som skötte alla såna här små ärenden, putsa skorna och såna här saker åt dem.
Okay.
Och det lyckades vi också då få avstyra innan vi hade första samlingen. Men sen Mikael som spelade i Chelsea, om ni kommer ihåg honom, en duktig fotbollsspelare, han hade opererat knät. Så han hade inte jag överhuvudtaget liksom haft någon verksamhet med, så att vi tog ut honom då utifall han skulle kunna, och Chelsea-klubben var jag, hade vi kontakt med. Men så när vi samlades på vårat pre-camp i England då, så hade Chelsea sagt att de skulle testa honom då någon dag in på våran pre-camp. Och då gjorde de det och de släppte honom, så vi fick. Men då kunde han bara vara med två dagar, sen höll inte hans opererade knä.
Okay, ja.
Men innan det hände då så gick jag upp, för jag ville snacka med honom. Han mådde efter första dagarna och träningarna och knacka på. Då var det en sån här ung kille, så han hade ju inte informerat om det. Det där hade vi tagit bort. Så då hade han en ung kille med sig.
Putsade skorna och fixade.
Ja. Nej, de säger ju det att några av de rika, det finns ju hemskt mycket med nigerianskt ursprung i England, och en av de som blir väldigt rika där, det är några framgångsrika häxdoktorer som bor i London. Så de besöks ju både av en del av spelarna, jag vet inte hur många av dem jag hade som gjorde det. Va? Så att det är ett väldigt speciellt land där man å ena sidan är väldigt pragmatisk, mycket handlar bara om pengar. Va? Men å andra sidan har du den här religiositet/vidskeplighet.
Häxdoktor är inget du har tittat på till ledarteamet för laget, eller?
Nej, alltså jag tycker ju absolut, jag gillar ju vidskeplighet.
Det är ju underhållning.
Ja, det är ju verkligen underhållning. Jag har inget problem med att folk är vidskepliga eller men jag tycker att det är kul att stresstesta folk när det här med jinxar och såna grejer.
Folk, det gör du gärna då,
ja. Ja, folk är irriterade på riktigt. Och det tycker jag är bara roligt. Men däremot, alltså, jag tyckte det var fint när Lasse berättade att de liksom, ja, men först en kristen tillbön och sen en muslims tillbön. Det är väl liksom bevis på att de då kunde leva.
De försökte, ja, verkligen.
Vilket tyvärr då idag inte är fallet. Jag vet och hur det är där.
Island, då var det Tor och Orden istället.
Ja, där var det inte mycket vidskeplighet. De var jättesköna. Det var ganska pragmatiskt. Och de var van liksom att klara sig själv. Och
det var inga asagudar som tillbad.
Nej, där körde de för fulla segel bara.
Ja, härligt. Det är spännande att få en inblick i det. På tal om vidskeplighet då, Martin. Det är Champions League i veckan. Igen, returmatcher att se fram emot. Och vi har ju då med andra ord resultat att blicka tillbaka på. Det här är förutsättningarna. Liverpool ska vända 0-2 på hemmaplan. Och Barcelona ska göra detsamma fast på bortaplan. Och sen har vi då stormötet Bayern München mot Real Madrid. Där Real Madrid fick med det där viktiga målet som kanske hjälper dem på vägen. Och Arsenal då som fortsätter att kämpa har en härlig 1-0-ledning då i ryggen när man ska möta Sporting på hemmaplan. Och känslan är väl att det är de här två matcherna igen. Liverpool och PSG, Bayern, Real som vi riktar blickarna mot lite extra i alla fall, Martin.
Alltså jag tycker ju att Atletico Madrid-Barcelona också är en otrolig match att se fram emot.
Hade jag sagt Atletico Madrid-Barça, då hade du sagt att det var Liverpool-PSG.
Nej, jag tror att Liverpool-PSG är riskerad. Det finns en risk att det står 2-0 till PSG efter en halvtimme. Det är inte säkert, men det finns en risk i det, och då är den död, den matchen. Jag är rätt säker på att Atletico Madrid och Barcelona kommer leva hela vägen in. Det är ju egentligen den match jag tror mest på kommer vara spännande, för att det är likadant med Bayern München och Real Madrid. Om Bayern München börjar lika furiöst och gör mål på sina chanser, då står det ju 3-0 halvtid, och det är ju den också.
Då säger jag att jag tror att den sista matchen Arsenal-Sporting kan
bli mer spännande. Nej, men det håller jag med om. Arsenal, det är också intressant tycker jag att se Arsenal hantera den här matchen. Men det är klart att ligan måste vara viktigare för dem på ett sätt. Men samtidigt kan man ju inte liksom, om man är ett lag som tävlar för att vinna och har självvinna att vinna, så tror jag det är mentalt fel mot en trupp att säga att ställa över spelaren en sån här match. Men ska vi spela och se hur de väljer att göra.
Lasse, någon match du tar sikte på lite extra?
Nej, får jag bara säga lite, jag som alltid tittar på och försöker plocka in siffror och sätta det i analys. Vi pratade med Slott och Liverpool, alltså det var 70-30 bollinnehav i den matchen. Va? Mm. Och går det då, och så tycker man då att den statistiken visar ju verkligen hur matchen var också. Mm. Men sen tycker jag när man tittar eller hör då hur folk har reagerat på Real Madrid, Bayern München. Så där var allting nästan i princip jämnt. Du hade 50-50 bollinnehav, 460 respektive 493 passningar, 20-20 avslut. Ganska intressant, ovanligt många avslut.
Verkligen.
Men där fick jag ändå då Bayern München väldigt mycket beröm. Och matchen såg så ut, tyckte jag också, när jag satt och tittade på den och upplevde den lite grann. Men det visar att statistiken är väldigt jämn. Va?
Mm. Ja, jag tänkte också det. Kändes så att
den var då, men i andra halvlek tyckte jag.
Ja, det är där det vänder lite
exakt,
grann.
Givet att de inte dödade matchen så skulle de vara glada att de fick en vinst, Bayern. För det andra halvlek är ju Neuer som räddar dem.
Ja, precis.
Så det tycker jag väl. Ja, men det där speglar väl min bild lite. Men vad jag menar därför är att om Bayern München börjar lika furiöst, är effektiva med sina chanser, då är ju matchen död. Då spelar det ingen roll vilken andra halvlek Real Madrid gör.
Vi har en...
När du frågar så, jag menar, det är ju få gånger förunnat, tycker jag. Det här känns som det är en höjdpunkt faktiskt i Champions League-historien i semifinalen. Jag kan inte påminna mig att... Jag tycker alla fyra har på olika sätt superintresse, va? Mm. Plus att det finns oändligt mycket bra fotbollsspelare i de här klubbarna. Ja. Så att det här är ju verkligen...
Nya formatet slår ett slag för.
Ja, verkligen. Nej, det här ser jag verkligen fram emot.
Och jag tänkte också att jag skulle stärka det här du sa med att PSG då hade 70% i bollinnehav mot Liverpool. Det fanns en sekvens som vi nu har plockat ut som kanske tydliggör det här bättre än någon annan. I mer än 5,5 minut så höll PSG bollen inom laget Liverpool. Slog inte en enda passning till det som sen föranledde målet som Kvaratskhelia gör då. 5,5 minut. 70-30 bollinnehav. Finns det någon möjlighet för Liverpool att ändå vända på det här nu, Martin?
Alltså någon finns ju alltid. De har individuell skicklighet Liverpool och fysik som såklart kan vara en faktor i sån här match. Men jag tror att de chanserna är väldigt små. PSG är otroligt mycket bättre. De är bättre, alltså individuellt sett så tror jag egentligen inte. De har ju annars, tycker jag, kanske den bästa tränaren i världen just nu. Mm. Så att det är ju det som är skillnaden. Chans finns det. Den är väldigt, väldigt liten.
Liverpool som lag som gillar att hålla bollen liksom har gjort det länge. Blir du förvånad över att se en sån här sekvens? Även att PSG nu har varit så bra och är så bra. Vad säger det här om Liverpool?
Det säger bara att det är pressspel som Klopp så mycket skickligt liksom användes av. Gjorde att de var väldigt svårspel Liverpool. Man fick stora ytor mot dem. Men det var sällan man fick se att de inte höll i... Alltså 70-30, det hände väl någon gång med City säkert. Och Guardiola som var så bra. Men med Slott är det bara ytterligare bevis på, tycker jag. För de har ju, om de inte är lika bra pressspel, de har inte bättre bollen av spel, så har ju bara summeringen att det är ett sämre lag. Och individuell kvalitet kan alltid vinna matcher, så är det, och den finns i Liverpool. Men det är väldigt, alltså det är långsökt.
Mm. Individuell kvalitet, blågul sådan, Alexander Isak tillbaka i spel. Får vi se om han startar. Vad säger du om Liverpools chanser och Alexander Isak då? Kanske om vi tar honom lite extra inzoomad.
Ja, vad det gäller chanserna så det är bara att förstärka det Martin sa. Ett så icke-organiserat lag som Liverpool är, då räcker ju inte individuell skicklighet för att klara en sån här match. Det skulle vara oerhört förvånande om de kommer ut och kan göra en sån laginsats som kommer att krävas, förutom då att individuella saker kommer att behövas för att de ska kunna slå Real Madrid. Mm. Isak sa också, ja det, jag tycker inte det går att bedöma uttaget nu. Jag menar, de har ju sett honom på träning och de här korta inhoppen han har gjort. Men annars har varit borta hela säsongen i princip nästan. Så att var han står egentligen nu. Men han är ju antagligen väldigt lätttränad med sin kropp. Och jag menar, grundrörelse och grundteknik borde ju sitta. Men man ska ju inte förvänta sig allt för mycket. Och jag vet ju inte hur pass han har kunnat hämta igen sin fysiska status eller på så här.
Nej, det har blivit lite inhopp. Och får se om de får någon hjälp av den 12:e spelaren då också. Anfield har väl någon form av förmåga att kunna vända på matcher, inte minst i Champions League. Men om vi stannar kvar vid Alexander Isak, så har vi nu då väntat på den här återkomsten i spel bara egentligen. Och så får jag hoppas på att han är med i VM givetvis i sommar också för svensk del. Men vi har en matchtröja här som ni ser. Alexander Isak i Liverpool, nummer 9. Väldigt vacker tröja. Den ska, mina vänner, lottas ut till någon av er där ute. Och allt man då behöver göra, det är att gå in i sociala medier på Viaplay fotboll kontot och gissa slutresultat i matchen mellan Liverpool PSG och vem som blir den första målskytten. Och vi börjar redan nu, Lasse, Martin. Slutresultat, första målskytt. Se om ni vinner tröjan.
3-0.
3-0.
Första målskytt Kvaraskelia.
0-3 menar du?
Ja, 0-3.
Ja, ja.
Nu hängde inte jag med, nu satt jag inte alls. Vad sa du?
Slutresultat i Liverpool PSG och vem du tror gör första målet.
Alltså det spelar ingen roll, jag får välja vilket lag som gör det.
Ja, mellan, ja exakt, exakt.
Mellan dem, ja.
Ja, mellan dem.
Ja, det var en bra fråga. Kanske ändå att de gör en... Ja, de förlorar med 3-1 och jag gissar att Salah gör första målet på en kontring.
Och sen 3 raka PSG-mål. Ja, bra. Ja, vi ser om ni får tröjan här nu då. Och om den passar.
Jag ska lägga till för att alla som eventuellt tittar att jag är en usel tippare.
Betta inte på mig, det säger
du. Ja, precis. Ja,
exakt. Ta inte rygg på Lasse. Nej, men Bayern-Real då? Något kort kring den. Möjligheterna för Real att vända på det här då?
Ja, men kan de upprepa den andra halvlek de gjorde och börja där så visar de att de kan spela igen med Bayern München. Jag tycker ju Bayern München är kanske bäst. Alltså bättre än PSG till och med.
Alltså med andra ord världens bästa lag just nu.
Ja, det, alltså, nu pratar vi små marginaler.
Ja, ja.
Men man ska tippa något lag så tycker jag att Bayern München är... De är lite fysiskt bättre än vad PSG ser. Men det är ju de lag vi pratar om.
Ja.
Real Madrid kan i sina bästa stunder, till skillnad från Liverpool, kan mäta sig med de här lagen. Mm. Det visade de andra halvlek. Börjar de den matchen där så har de chans att vända det.
Räkna aldrig bort Real Madrid i Champions League, Wallace. Det har vi ju fått lära oss.
Ja, nej, men det ligger väldigt mycket i det. Jag menar, de är ju nästan alltid med och slåss ända fram. Så att, det ska man nog definitivt inte göra. Så jag tycker Martins upplägg av matchen kan nog stämma väldigt bra. Att München är naturligtvis en liten del favorit, men... allt kan hända i den matchen. Det är så mycket individuellt skickliga spelare så bara det, va?
Ja, verkligen. Och innan vi tar klivet in i Champions League-veckan så har vi faktiskt en match som återstår i Premier League. Den spelas ikväll. Manchester United mot Leeds. Martin slår nävarna i nävarna, tänkte jag säga.
Ja,
slår nävarna i nävarna, för det här är ju en match som brukar smälla. Det kanske var det du indikerade.
Ja, exakt. Att det här blir ju en holmgång förhoppningsvis ikväll med United som är på en annan plats än vad de varit tidigare med annan mod. Och ett Leeds som jag tycker ändå liksom i första tredjedelen av säsongen var dåliga, i andra tredjedelen var väldigt bra. Och nu får vi se vad sista tredjedelen ger dem.
Mm. Kommer du kolla fotboll ikväll?
Antagligen.
Vill du tippa den också?
Nej, helst inte.
Nej, det behöver du inte.
0-0.
Exakt. Vi är överens. Lasse tippar bara en gång per avsnitt. Nu är det gjort. Va?
Tack för det.
Ja, exakt. Ser du fram emot, vad ser du fram emot med matchen då?
Ja, det är alltid intressant tycker jag med lag på olika sätt. Men det här United är ju intressant därför att de har sin historia och ska det släppa och hur bra ska de bli. Och nu har det ju liksom börjat hänt lite grann med Carrick faktiskt. Så att,
en av alla interimtränare som du var inne på.
Ja, precis. Som vad det gäller poäng definitivt. Leeds tycker jag också är intressant. Jag tycker det är ett starkt kollektiv och jag gillar alltid starka kollektiv.
Mm. Ja, det blir härligt. Två lag som historiskt sett avskyr varandra ikväll, alltså klockan 21.00. Lasse, stort tack. Tack så mycket, Martin.
Tack.
Glöm inte att spana in den här Alexander Isak-tröjan i sociala medier för chansen att vinna den och ta på sig den inför Champions League-matcherna senare i veckan. Då hoppas jag ni är med oss. Annars är vi med här tillbaka på torsdag igen. Då sitter Niklas Holmgren här igen och tar hand om hela det här tiki-taka-skeppet.